Här börjar Nine Elms-kannibalen av Robert Brinza, inläst av Disa Östrand i översättning av Susanne Andersson för Jentas. Hösten 1995. 1. Kriminalassistent Kate Marshall satt på tåget hem när hennes mobiltelefon ringde. Hon letade en stund i fickorna på sin långa vinterkappa innan hon slutligen hittade den i innerfickan. Hon fick fram den stora och klumpiga telefonen, drog upp antennen och svarade. Det var hennes chef, kriminalkommissarie Peter Conway. Sir, hallå? Äntligen, där är du, inledde han utan omsvep. Jag har försökt få tag i dig flera gånger. Vad fan är det för mening med att ha en mobiltelefon om man inte svarar i den? Jag har varit i rätten hela dagen för att höra Travis Jones dom avkunnas. Han fick 3 år, vilket var mer än jag. En hundägare har hittat liket efter en ung flicka i Crystal Palace Park, klippte han av. Naken, med djupa bitmärken på kroppen och en plastpåse över huvudet. Nine Elms-kannibalen. Operation Odört. Du vet att jag inte gillar det där namnet. Kate ville svara att namnet hade fastnat i folks medvetande och skulle bli kvar där resten av livet. Men Conway var inte en chef som uppmuntrade en skämtsam jargong. Pressen hade myntat uttrycket 2 år tidigare då 17-åriga Shelley Norris hade hittats död på en bilskrot på Nine Elms Lane i sydvästra London i närheten av Themsen. Tekniskt sett bet mördaren bara sina offer. Men de sensationslystna journalisterna tänkte inte låta sig hindras av en sån liten detalj. Under de senaste 2 åren hade ytterligare 2 tonårstjejer blivit bortförda båda tidigt på kvällen när de var på hemväg från skolan. Deras kroppar hade hittats flera dagar efter försvinnandet, dumpade i Londons parker. Ingenting sålde fler tidningar än en kannibal som gick lös. Kate, var är du nu? Det var mörkt utanför tågfönstret. Hon såg upp på den elektroniska bildskärmen i vagnen. Jag är fortfarande på tåget. Nästan hemma, sir. Då hämtar jag dig utanför stationen på vårt vanliga ställe. Utan att vänta på svar avslutade han samtalet. 20 minuter senare stod Kate och väntade på trottoaren mellan järnvägsundergången och den livligt trafikerade South Circular Road, där en lång bilkö sakta rullade fram. Större delen av området runt stationen renoverades och förnyades, och på väg hem till sin lilla lägenhet passerade Kate en lång gata med tomma byggarbetsplatser. Det var inget ställe där man ville vistas efter mörkrets inbrott. Passagerarna som hade klivit av tåget tillsammans med henne hade korsat gatan och sen skingrats för att en efter en försvinna in på de mörka gatorna. Hon kastade en blick över axeln mot den fuktiga och dunkla gångtunneln och vägde otåligt från fot till fot. På marken mellan hennes fötter stod en liten kasse med matvaror som hon tänkt laga till middag. En droppe vatten landade på hennes nacke och en till. Och sen började det regna på allvar. Hon fällde upp kappkragen och axlarna kutade lite när hon tog några steg närmare de starka bilstrålkastarna ute på gatan. Kate hade anslutit sig till Operation Odört 16 månader tidigare, då Nine Elms-kannibalens offer uppgick till 2. Det hade varit ett stort kliv uppåt att få arbeta med ett så uppmärksammat fall, särskilt eftersom det hade inneburit en befordran till de civilklädda polisernas skara. Under de 8 månader som gått sedan det tredje offret hade hittats död, en 17-årig skolflicka vid namn Carla Martin, hade fallet kallnat. Operation Odört hade trappats ner och Kate hade tillsammans med flera andra yngre polismän omplacerat till narkotikaroten. Med kisande ögon spanade Kate genom regnet mot de långa bilköerna. Starka strålkastare dök upp runt en skarp vägkrök, men hon hörde inga polissirener i fjärran. Hon kollade klockan och klev tillbaka från det starka ljusskenet igen.